Den här hösten kommer ni att kunna läsa flera kolumner av olika personer på vår webb. De här kolumnernas teman kommer sen att också fortsätta då diskuteras i våra morgonsändningar. Och idag är det kyrkans roll i samhällsdebatten som vi ska ta oss an. Och det är Ann-Marie Audas Willman, kyrkoherde i Sollförsamling, som har skrivit kolumnen. Och med för att diskutera den så är Mårten Björkgren, jobbar nu som lektor vid ÅA, men har varit tidigare jobbat som präst, dock inte på de senaste 10 åren. Och säger själv att du inte heller särskilt aktiv inom kyrkan längre. God morgon säger jag till er.
God morgon.
Ja, god morgon.
No, men den här kolumnen då, Ann-Marie, du säger att kyrkan får en viktigare roll i debatten och du tycker också att den borde ta en allt större roll i samhällsdebatten. Du har läst kolumnen, Mårten. Vad väckte det för tankar hos dig?
No, det är positivt att Ann-Marie det här får möjlighet också att skriva de här sammanhangen om det som kyrkans arbete handlar om, och kyrkans budskap också. Framförallt, för det är ju i det här samhället vi lever i idag, så det finns så många olika arenor och det här, och ibland så kanske många hamnar lite på i sina egna sammanhang och det här och pratar om det som är viktigt, men inte kommer ut i andra sammanhang där. Och jag tycker att det är jätteviktigt att det här, att YLE också det här en möjlighet att synas och höras och få föra fram saker som man vill att andra ska diskutera.
Och nu ska vi då diskutera, Ann-Marie, vad är det som, hur ser du, vilken roll skulle du vilja att kyrkan skulle ha i samhällsdebatten?
Överhuvudtaget tycker jag ju att det är beklagligt att debatten på något vis håller på att försvinna i vårt samhälle. Eller åtminstone på det sättet att den liksom förpassas till olika arenor. Att vi möts väldigt sällan på ett sätt som jag upplevde att skedde tidigare. Att vi hade en debatt i samhället. Och därför tycker jag ju att vi alla är betjänta av att så många röster som möjligt blir hörda. Att, jag tror ju till exempel att de här sociala medierna kanske inte var som allra mest lämpade för vår mentalitet. Där man lätt tenderar att söka sig till människor som har precis samma åsikter som man själv. Att det är ju när vi byter åsikter med dem som tänker lite annorlunda som vi kan utvecklas. Och där tycker jag att kyrkan har en jättestor roll att vara med och diskutera det som händer. Jag tycker just nu i vårt samhälle med en stor flyktingkatastrof på kommande, eller den finns redan, men att vi kommer också att ställas inför den på ett helt nytt sätt i vårt samhälle. Där om någonsin så ska kyrkan vara med och säga vad den tror att det är rätt och riktigt.
Mm. Du skriver i din kolumn att du tror att dels att kyrkan kommer att få en allt viktigare roll då. I ett hårdnande samhällsklimat behövs en röst som är fri från dagspolitiska bindningar och som kan vara ett gemensamt samvete. Någon som höjer ett varningens finger och någon som påminner oss om var och en om vårt ansvar och talar om människovärdets betydelse. Ska du utveckla det vidare? Vad exakt är det du syftar på?
Ja, jag tycker till exempel, för att ta ett konkret exempel, att vi har en regering som föreslår att vi ska skära så radikalt i vårt bistånd. När vi har liksom jobbat i årtionden för att få upp det till en viss nivå som ändå inte på något vis överhövan stor. Och det förvånar mig också att vi har en statsminister med de värdegrunder han säger att han står för, en utrikesminister som säger sig vara en aktiv katolik. Det betyder att han har en kristen människosyn, och jag tycker att det kommer liksom inte synas i den här regeringens arbete just nu. Och där tycker jag att där ska kyrkan liksom säga att, och vara just precis det här samvetet, så att det här är inte rätt. Det här är fel. Det är fel mot de människor som inte får det här biståndet. Det är fel mot alla inom tredje sektorn som jobbar för att liksom få motfinansiering från staten. Och det är också fel mot oss som medborgare att våra landsfäder fattar så egoistiska och kortsiktiga beslut.
Mårten?
Ja, när du använder den här bilden av ett varnande finger, så jag tycker det är en bra poäng när den riktas inte neråt mot människor i det här fallet, utan det riktas uppåt mot myndigheter och makthavare och de som är starka som har ett övergripande ansvar. Jag tycker att när kyrkan det här ska höras i den meningen och ha den rösten och den kritiken och det ifrågasättande, ska man det här i första hand rikta det mot de som är starka och det här, de som det här också riskerar att skapa ännu mer omänskliga situationer för folk i vårt land och överallt.
När ni säger kyrkan nu då som ett vitt begrepp, det är ju ganska... Vem inom kyrkan är det som ska ta ton då, höja det här varningens finger och ge sig in i debatten?
På alla nivåer ska det ju ske naturligtvis, och kyrkan är ju alla kyrkans medlemmar. Men att det är klart att precis som andra organisationer har kyrkan också sina ledare. Och det där, jag tycker att man ser glädjande exempel på det här, att vår nuvarande ärkebiskop, också John Wikström, var väldigt, tycker jag, frimodig i en debatt många gånger. Och det tycker jag är liksom fint, att man säger det man anser vara rätt och riktigt, även om man vet att det faller aldrig alla på läppen.
Men samtidigt så är det väl så att vi som ännu hör till kyrkan och gärna gör det, så har ju ett nytt ansvar idag för att det här, kyrkan är ju alla dess medlemmar och det här, och du sa att jag inte har varit så aktiv de här senaste åren i kyrkan, men det stämmer kanske inte på det sättet. Jag upplever att jag är väldigt aktiv som en kyrkans medlem i det arbete jag gör och i de sammanhang jag rör mig och omsorgen om familjen och liksom, och det ansvar jag har i mitt liv, att jag tror att man kunde som kristen och som vara en tydligare samhällsmedveten person och kanske också ta egna initiativ mer. Men jag vet inte hur vi gör det liksom, för att det finns många olika sammanhang man kan verka, och jag tror att ibland så kanske man går med i Röda Korset och gör en insats där mer än att gå i församlingens sammanhang, och då tycker jag det är lika kristet det som att vara med i kyrkans diakoniförening.
Diakonin är någonting som du också har tagit upp här i din kolumn, Ann-Marie, och då säger du att diakonin hjälper där ingen annan hjälper. Vad du tänker på då?
Det här är ju kännetecknande för kyrkans diakoni, att där det inte finns andra kanaler, det är ju klart att i första hand ska ju hjälpbehövande använda de etablerade kommunala vägarna för att få hjälp. Men det finns ofta idag förhållanden där det här systemet inte räcker till, och då har kyrkan en möjlighet att gå in där. Och jag hoppas ju bara att den här tröskeln ska bli ännu lägre för folk att söka hjälp när de verkligen behöver den.
Mm. Du sa då som sagt att du tycker att kyrkan ska ta en större roll i samhällsdebatten och ta ställning, och du nämnde regeringen här också och sådär. Men du har ju på sistone också efterlyst lite mer så här ställningstagande inom kyrkan. Det var väldigt aktuellt här förra veckan när det kom upp den här kvinnoprästfallet i Kristinestad, att en kvinnlig präst inte får predika eller ha högmässa i egen hemförsamling på grund av att den tillförordnade kyrkoherden inte tillåter det och inte tillåter kvinnopräster. Och då efterlyses lite mera ställningstagande från Borgostift och biskopen där också, att man känner att det bara liksom, även om vi har haft kvinnliga präster sedan 80-talet, så är vi fortfarande, står man och stampar på stället kyrkan. Vad säger du om det, Ann-Marie?
Jag säger bara att det här fallet i Kristinestad visar ju nu att man kan inte ens vara TF-kyrkoherde om man har en sån här syn, som, eller ska vi säga, lever ut en sån syn. Det är omöjligt. Att idag har vi kvinnliga präster och har haft länge. Och
tycker du att biskopen skulle borde ta mera ställning?
Jag tror nog att biskopen har tagit ställning. Jag litar fullt och fast på det. Men jag tror att det här med all önskvärd eller oönskad tydlighet visar att det här fungerar inte mera. Att vi kan inte lösa det ens tillfälligt på det här sättet, utan det måste få ordnas andra kyrkoherdar.
Vad säger du, Mårten?
Jag tänker så här att när det gäller den här typen av konservativa inslag liksom i kyrkan, och när en kyrkoherde också så här använder den typen av makt, så generellt så tycker jag det är ett problem att de som hör till kyrkan så har svårt att identifiera sig med den typen av linjedragningar och begränsningar. Att det är ett problem på det sättet att det här, att man inte känner igen liksom vad som är på djupet kristet och vad vi har gått in för i folkkyrkan när det gäller just män och kvinnors jämställdhet och också rätten att förkunna och vara just en kyrkans röst och ta det här uppdraget på allvar som både män och kvinnor ska få göra i vår kyrka. Så det här problemet att identifiera sig med kyrkan som uppstår när vi har också kyrkoherdar som beter sig så här.
Mm. Det är ganska högt i tak och brett mellan väggarna i kyrkan också, märker man att det finns till exempel medlemsantalet i kyrkan varierar väldigt mycket. Många skriver ut sig, men man skriver in sig tillbaks också. Det här är någonting du tog upp i din kolumn också, Ann-Marie, att i slutet av förra året sa du här före intervjun att då kommer man fram till att det på senaste året har ökat i alla fall, att det är fler som nu skriver in sig. Däremot då kom det här i helgen att när ärkebiskopen Kari Mäkinen uppmanar församlingarna att hjälpa till med inkvarteringen av asylsökande liknande, så säger man nu då från till exempel eroakirkosta.fi att det här nu ökar då antalet som skriver ut sig. Det är lite svårt att göra alla nöjda.
Det är lite märkligt att en organisation lever på att skapa osämja och split, att helt olika åsikter som förs fram så kan användas för att få folk att lämna kyrkan. Jag tycker det är liksom lite skada den ideologin för den verksamheten. Men det är ju så här att vad en, till exempel vår ärkebiskop säger, så lämnar någon kyrkan. Och ändå tycker jag han ska säga, för att vi behöver ha en ärlig diskussion. Men samtidigt så skulle jag vilja påminna oss alla om att kyrkan är inte i första hand en åsiktsgemenskap. Det är en trosgemenskap. Vi har en gemensam tro. Vissa har starkare och vissa har svagare, men det är det som förenar oss. Sen att vi har olika åsikter, det har vi ju om det mesta i övrigt också. Men att det får liksom så radikala effekter att man väljer att lämna kyrkan. Så det är ju beklagligt.
Men kan vi sammanfatta här nu då i alla fall att det behövs mera ställningstagande överhuvudtaget då inom kyrkan och också från kyrkan utåt?
Kanske också handling. Att jag tänker nu på det här med den kris som vi kommer att ha länge med flyktingströmmen. Och jag tycker kyrkan gör mycket bra, och också i Europa gör katolska kyrkan och kyrkorna ett väldigt viktigt arbete, så att det är nog handlingarna också som är... Jag tror vi har pratat ganska mycket under många år om allt möjligt, men att det ska vara viktigt att samarbeta över alla möjliga gränser mellan olika organisationer, och kyrkan ska kunna vara en modig liksom samarbetspartner och en varm sådan liksom när det gäller gästfrihet och det här mänskliga rättigheter och en medmänsklig grundhållning. Så vi tycker att kyrkan är liksom i grunden det som är deras uppdrag, och det här, och det här finns många möjligheter att ta risker, och det ska man ta om man ska vara kyrka.
Ann-Marie. Och därför blir det ju så oerhört viktigt, tycker jag, alla ställningstagande och i handling som så kallade vanliga människor gör nu, att vi ger av vårt överflöd, vi ger av vårt husgeråd, vi ger av annat. Det har betydelse, och det har betydelse för oss som samhälle, och jag tror att det också i slutändan också påverkar våra makthavare när man ser att folk vill och folk ställer upp, och var och en enligt sin förmåga.
Det har man märkt tydligt den senaste tiden, verkligen. Tack ska ni ha, alltså Ann-Marie Audas Willman, kyrkoherde i Solf församling, som har skrivit den här kolumnen. Du kan läsa den på svenska.yle.fi/österbotten, och Mårten Björkgren, lektor vid OA, som var här för att diskutera det. Trevlig fortsättning på dagen.
Tack detsamma.